har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Gunnar Harjus.
Och med mig Jakob Bursell.
Vi lever ju lite prövande tider, kan man säga så?
Ja, det kan man ju nog säga.
Ja. Räntan höjs, inflationen är fortfarande hög. Konjunkturinstitutet sa i september att lågkonjan stod för dörren. Vi får väl nästan räkna in den nu, va?
Mm, ja, jag tror det.
Ja. På det stora hela så är det ganska kämpigt.
Mm. Jag såg någon Yale-ekonom som tyckte att äldre i Japan borde begå självmord kollektivt för att rädda den japanska ekonomin.
Mm. Det känns lite väl drastiskt, tycker jag, om jag ska vara sån. Men det är också så att här, generellt så är det ju så att ekonomi som vetenskap sällan levererar solskensrapporter.
Det kallas ju den dystra vetenskapen.
Det här är Andreas Berg. Han är docent och lektor i nationalekonomi. Och han menar att en av anledningarna till att så få ekonomer kommer med optimistiska uttalanden, det är att det helt enkelt kan låta lite dumt.
Det finns ju forskning på det där som säger att man framstår som smartare om man är negativ och pessimistisk.
Just det. Tänker du att det kan ha spilt över även in i akademin att folk vill framstå som smarta?
Jag tänker att inom akademin så är det många som vill framstå som smarta. Varna för saker och inte låta som en naiv optimist som tror att saker och ting ordnar sig.
Men jag tänkte att i dessa prövande tider så behövs det kanske lite optimism, naiv eller inte. Så att det är det som vi ska erbjuda idag. Jag har pratat med 3 forskare. Andreas Berg är en av dem, som alla erbjuder varsitt argument för att allting faktiskt kommer att bli bättre.
Oh.
Mm. Vi kommer få en här och nu-analys, ett riktigt brett penseldrag över hela den ekonomiska historien. Och så ska vi prata om en väldigt specifik sak som faktiskt kan komma att göra hela samhället bättre.
Ett solskensavsnitt.
Ja.
Äntligen.
Så att nu tycker jag att vi lyssnar på 5 sekunder glad musik och sen så börjar vi. Vad vill du ha först då? Här och nu, hela den ekonomiska historien eller den specifika saken som kan göra samhället bättre?
Mm, svårt. Nej, men här och nu tar vi.
Ja, det känns kanske rimligast. Och den dosen optimism kommer faktiskt från Andreas Berg. Så att vi behöver inte presentera någon ny person ens här i början. Men vi kan ju fylla ut lite av Andreas presentation och säga att han har varit med här i Kapitalet förut och pratat om sparkcyklar till
just,
exempel.
Just det. Mm.
Han skriver också ibland kolumner i Dagens Nyheter. På det stora hela får man nog beskriva honom som liberal.
Det är ju ett ganska vitt begrepp och någonstans hur den liberala etiketten finns, även jag.
Och Andreas är också en väldigt positiv person. När jag mejlade halva ekonom-Sverige inför det här avsnittet så tipsade typ alla om att prata bara med Andreas Berg. Så kommer det här liksom. Ja. Han ser ljust på saker och ting. Men även Andreas Berg menar att just nu, alltså det är klart att det inte är perfekt.
Det är mycket som ser mörkt ut just nu på väldigt kort sikt. Men jag tycker också att vi är benägna att överdriva hur illa det är på vissa områden. Det är nästan som att journalister och tyckare har längtat efter den här lågkonjunkturen. Vi har haft en väldigt stark ekonomisk utveckling i 2025 år och nu äntligen ser det ut att krascha och vi har tvåsiffrig inflation och annat. Då är det högkonjunktur för tyckande och domedagsprofetior.
Däremot så tycker han att det finns tre saker som tyder på att vi går mot ljusare tider. Också lite snart.
En är ju att vi nu äntligen har lite högre räntor. Och det kanske låter konstigt för den som oroar sig över sitt bolånskostnader och annat. Men faktum är att de väldigt låga räntor som vi har haft under ganska lång tid i Sverige har ju nästan lett till att investeringar är så billiga att väldigt mycket går att räkna hem. Det är ganska många dåliga investeringar som har blivit gjorda som visade på vinst tack vare att gå och låna till väldigt låg kostnad. Och jag skulle säga att på lite sikt så är det ett sundhetstecken att vi nu låter bli att göra vissa investeringar och att vi kanske blir lite mer kräsna med vad vi tycker är lönt att investera i. Och det gäller politik, näringsliv och hushåll. Det är inte bra när pengar är för billiga under lång tid.
Så under de här åren så har man kunnat få gratis pengar då för att starta typ ett kontorshotell. Mm. Och så borde det ha gått under liksom utifrån hur marknadslogiken ser ut. Men det har inte gjort för att räntorna har varit så låga.
Precis. Man kanske kan kalla det för nollräntebeslut. Liksom att starta en sneakersbar eller någonting. Jag vet inte. Jag såg förut någon på Twitter som sa att hon hade gjort slut med sin kille för att han var en zero interest boyfriend. Alltså en kille som man kunde vara ihop med när räntan är noll. Men nu när vi går in i lågkonjunktur och högre räntor så måste man tänka annorlunda.
Ja, och det här tycker då Andreas Berg är bra.
Precis. Han menar att en lite högre ränta nu ger folk större incitament att faktiskt tänka igenom sina grejer lite noggrannare. Klarar min affärsidé ett par procent ränta? Om svaret på det är nej, så kanske det inte är värt att satsa på. Och hans andra grej, han har ju tre argument här, den är lite besläktad med den första. För den handlar liksom om effekten av den här lågkonjunkturen och vad den gör med vår ekonomi.
Sen är det också så att vi kommer ur en pandemi när det stimulerades väldigt mycket. Politiker sa då att nu ska vi ge stöd till företag så att de inte behöver gå i konkurs. Jag var lite orolig över det eftersom konkurser är en helt naturlig del av en fungerande marknadsekonomi. Och att vi nu ser lite konkurser, det är såklart jobbigt för de företag och de anställda som drabbas. Men återigen, på lite längre sikt så är meningen att företag då och då ska gå i konkurs så att kapital och arbetskraft kan styras över till bättre verksamheter.
Det är ju rätt hårda bud här.
Ja, det är ju det. Men man har också hört det förut lite grann. Så här, att lågkonjunkturen någonstans behövs för att fungera som ett så här, reningsbad för hela ekonomin.
Man talar ju ibland om skogsbränder som katastrof. Men de som begriper sig på skogen vet att det är väldigt jobbigt just då. Och det ser ut som om allt är dött. Men sedan kommer det alltid nytt och skogen förnyar sig med att då och då brinna. Och på samma sätt så finns det någon slags kreativitet i den här förstörelsen. Det är en klassisk ekonomisk term, kreativ eller skapande eller nyskapande förstörelse. Att företag behöver gå omkull för att nya och bättre verksamheter ska kunna få arbetskraft och kapital och kunna blomstra.
Är det du säger att askan är den bästa jorden?
Askan hjälper till att skapa en härlig mylla för framtida tillväxt.
Är det inte ändå så att ganska mycket virke brinner upp ändå? Eller menar du liksom att allt virke som brinner upp behövde brinna upp om vi överför till konkurser? Alltså företagen som inte överlever nu, de ska inte överleva per definition. Och inget företag som är nyttigt kommer att gå under.
Nej, så är det såklart inte. Har du en skog för att skörda den och göra massa så är det såklart en enorm förlust om den brinner upp utan att det var avsikten. Däremot så finns det ju en process som både skogar och ekonomier genomgår där företag ibland går omkull. Om alla de förtjänar går omkull? Nej, sannolikt inte. Vissa tror såklart på sin affärsidé och menar att hade vi bara fått några år till så hade vi kunnat vända det här till en vinst. Och investerarna är av annan åsikt och menar att nej, nu får ni gå i putten. Ekonomer kan aldrig säga vem som har rätt eller fel. Det där är en ständigt pågående process. Men återigen, det är inte sunt att under väldigt lång tid ha tillgång till nästan gratis finansiering och riskkapital som vi har haft nu. Så en hel del av det som nu pågår när investerare drar öronen åt sig, det tror jag vi kommer att ha glädje av om bara några år.
Så någonstans så är det ju optimism det här, men det är någon slags liksom cutthroat optimism eller vad man ska säga.
Det var två grejer. Högre räntor leder till sunda investeringar, konkurser leder till att kapital kan omallokeras. Vad är då den tredje grejen?
Ja, den tredje faktorn som gör att jag är positiv är egentligen att elpriset är dyrt. Och det kanske också låter konstigt, men faktum är att ganska mycket talar för att det har varit för billigt med el under lång tid. Vi har betraktat den nästan som gratis och därmed inte tänkt särskilt mycket på vad som kostar och vad som inte kostar och vad man kan göra för att sänka sin konsumtion. Och nu märker jag på vänner och bekanta och arbetskamrater att det har uppstått en enorm medvetenhet om vad det är som drar mycket el och hur elpriset ibland också kan variera över tiden. Och det innebär att man kan sänka sina kostnader genom att fundera på vad som egentligen är värt att sätta igång och vad som måste värmas upp. Och företag som säljer prylar som drar el numera har ett starkt försäljningsargument i att de är energisnåla. Och allt det här vet vi leder till att marknaden förändras så att vi förmodligen bara om några år har en mycket mer energieffektiv livsstil och konsumtionssätt. Och det är ju bra inte bara sett till konjunktur och hushållsekonomi utan också sett till hållbarhet och klimat.
Så att folk då inte har golvvärme på 24 timmar om dygnet, det är då en positiv effekt av lågkonjunkturen som vi kommer ha med oss härifrån.
Ja, det är vad Andreas tror i alla fall. Ja. Han tycker att det dels kan få så här klimateffekter, men också att det kan få folk att fundera på vad som är värt att lägga pengar på, vilket enligt honom liksom per definition är en positiv sak.
Och det gör man då inte under en högkonjunktur?
Nej, för då åker man med och fattar nollräntebeslut.
I högkonjunkturen så gäller det att haka på det som alla tror på och det som alla gör. I lågkonjunkturer råder den större medvetenhet om att vi måste ändra någonting. Och då är det ett bra läge för människor som har idéer om förändring.
Så källa Andreas Berg, högkonjunktur är för oliktänkande. Det var den första ekonomtaken på varför saker och ting kan bli bättre. Två kvar efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor. Mm. Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension, en obligatorisk tjänstepension. Mm. En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Alla. Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla. Alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen. Och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recappen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Ja.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället, både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack. Okej, så vi ska se världen från den ljusa sidan och titta på tre saker från tre personer som tyder på att allt faktiskt kommer bli bättre, inte sämre.
Ja.
Och hittills har vi hört då från välfärdsforskaren och nationalekonomen känd från Kapitalet Andreas Berg, som menar att lågkonjunkturer kan fungera som ett slags naturligt stålbad som gör att pengar omallokeras på ett bättre sätt och att det typ är lite sunt med högre räntor.
Plus att elpriserna gör att vi tänker på att energi finns och att det kostar pengar.
Just det. Och vi har två personer kvar då, en som ska köra ett lite mer historiskt perspektiv och så hade vi en lite mer specifik sak som kan göra hela samhället bättre.
Mm.
Jag tror vi har den här senare först.
Mm. Då ska jag få göra det. För att höra om den grejen så ska man prata med Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Jag forskar mest inom metavetenskap, metascience, forskning och forskning och en del beteendeekonomi.
Riktigt minnesgoda lyssnare minns kanske Anna Dreber Almenberg som personen som en gång i Kapitalet avsnitt 84 sa att extremt mycket forskning inte stämmer.
Mm. Jag minns det här. Så himla bra. Hon pratade om sådana här TED-talks och att en massa sådana här spektakulära teorier och resultat typ inte har någon bäring för att de håller på med jättesmå urvalsgrupper och typ bara fina paketeringar.
Ja, och så här efterhandskonstruktioner och saker som heter p-hackning och sånt där. Så man håller på och på något sätt liksom rattar på experimenten tills de funkar och tills man får ett bra resultat. Det handlar mest om psykologi och nationalekonomi för henne, där liksom forskare typ visar upp resultat för en grej, men så kanske de egentligen har letat efter resultat för en annan grej och råkat hitta ett spexigt svar på någonting de inte riktigt letar efter. Men så framar de allting i efterhand som att de letar efter den här spexiga saken hela tiden, vilket gör att rapporten blir liksom falsk. Och det Anna och hennes kollegor har gjort hela tiden så här, det är att de gör om alla de här studierna och liksom följer instruktionerna exakt som det står i de här rapporterna.
Vi har gjort stora replikationsprojekt där vi har gjort om studier publicerade i topptidskrifter inom psykologi, nationalekonomi, generell vetenskap som typ Nature, Science och så vidare. Och när vi gör om de här studierna så samlar vi in ny data, testar samma hypotes, använder ofta samma metoder och så vidare som originalstudierna. Och när vi gör om de här studierna hittar vi att många av resultaten håller inte. Alltså det finns inte stöd för ursprungsresultatet. Om man kollar på de här studierna, äldre studierna som vi först replikerade, de som är från typ 2008-2010, så är det väldigt små urvalsstorlekar, alltså väldigt få deltagare i studier. Och ändå drar man gigantiska liksom slutsatser från de här väldigt små urvalen. Det är oftast ganska oklart vad exakt de hittar, så de statistiska testresultaten redovisas inte ens särskilt tydligt. Så det är väldigt svårt att utvärdera hur stor är effekten, hur statistiskt signifikant är det och så vidare.
Man har kallat det här för replikationskrisen och det är ju liksom på riktigt så här potentiellt förödande för egentligen typ hela samhället. För att alltså, om man inte kan lita på forskare, hur ska man liksom kunna fatta informerade beslut typ? Och alltså det är ju jätte...
Nej, men det är en sån grundläggande grej. Och det här blir man ju inte alls glad av, måste jag bara invända.
Nej, men nu kommer optimismen.
Okay.
Men jag tror att om man skulle göra om de här, om mer nyligen publicerade studier nu inom liknande fält, så skulle en större andel av resultaten hålla.
Så mer forskning är korrekt och sann?
Mm, precis. Det tycker jag faktiskt är strålande nyheter.
Verkligen. Det är så här lågmäld nyhet som ingen skulle bry sig om. Men nej, det är bra.
Det är väldigt bra. Mm.
Vad har hänt då?
Ja, men massa saker har hänt. Och bara för att vara tydlig, faran är liksom inte helt över än.
Okay.
Krisen finns typ, men vi håller liksom på att ta oss ur den här replikationskrisen. Men okej, en av de första sakerna som man börjat göra noggrannare, det är att så här kolla på urvalsstorlekar. Så här, hur många är med i den här studien och vara så här hårdare på det?
Du får lite andra frågor. Typ, urvalsstorlekar, varför ska du ha den här urvalsstorleken om du planerar ett projekt? Varför räcker det med 50 deltagare? Varför inte 100? Varför inte 200? Varför skulle du kunna hitta någonting med det här? Är det här det bästa utfallsmåttet och så vidare?
Man har också börjat se noggrannare på vilken typ av hypoteser det är man lägger fram. Vad är det man faktiskt vill bekräfta? Vad råkar man bara upptäcka? Det finns massa fancy ord för det här. Generellt så är det så att, typ att forskningen ska bli typ mer schematisk och mindre berättelser.
Alltså, ja, jag tror att de papper blir lite tråkigare. För man kan inte ta ut svängarna lika mycket. Och det är jättebra. Alltså papper är typ för de flesta vetenskapliga tidskrifter borde bli lite tråkigare. Så att forskare inte överdriver vikten av sina resultat. Inte överdriver generaliserbarheten och så vidare. Utan lite tråkigare, lite mer informativa.
Och ett sätt som man kan uppnå det här på, det är att kolla på och förändra hur de vetenskapliga tidskrifterna jobbar. För att det är liksom, de här är så här jättemaktfaktorer inom den här världen. Så blir man publicerad i en fancy schmancy liksom Journal of Science Psychology någonting så här, det är så här premium, det är sjukt bra i CV:t liksom.
Och för då är det sant också.
Ja men exakt, då blir det typ automatiskt sant. Och generellt så har det varit så att de här tidskrifterna, de har tagit in artiklar som har resultat, alltså där man kan visa att så här, ja, det är på det här sättet eller ja, typ så. Men det kanske egentligen inte är så himla bra att man har arbetat på det sättet, för att jättemycket forskning som är bra utförd och borde uppmuntras, den kommer inte fram till någonting.
Nej, det är också lätt att se varför det har blivit så här, för det är bara svårt, det är en svår pitch liksom. Breaking news, senaste rönen från de här forskarna, att vi inte vet vad som orsakar cancer.
Nej men jag vet bara själv liksom, i kapitalet, vi har ju massa avsnitt om forskning här. Alltså tänk om liksom, hälften av alla de avsnitten skulle sluta med så här. Ja, vi kan inte säga någonting. Alltså, jag fattar ju också att man hanterar på det här sättet. Men man måste också tänka på att vetenskapliga tidskrifter är inte riktigt som vanliga tidskrifter. Alltså de har ju också ett uppdrag på ett annat sätt kanske. Och det som behöver hända och det som håller på att hända, det är att incitamentsstrukturen förändras för de här tidningarna och för forskarna gentemot tidningen, när man ska säga. Från att man belönas för spektakulär forskning till att man belönas för korrekt forskning.
Och en av mina favoritutvecklingar under den här perioden nu, de senaste 10 åren, och det här är kanske framförallt de senaste 5 åren och sånt, är det som kallas registered reports, alltså något som registrerade rapporter. Och det här är forskningsartiklar där den huvuddelen av granskningen sker innan någon data samlas in. Man har designat studien, tänkt väldigt mycket på, är det här en intressant hypotes? Mm. Vad lär vi oss om hur världen fungerar baserat på det här hypotestestet så småningom? Är det här bästa sättet att designa en studie? Är det här rätt urvalsstorlek? Rätt liksom, population att studera och så vidare? Sen skriver man ihop som en introduktion och en analysplan och beskriver allt det här kring designen. Och det skickas ut på granskning. Så andra forskare då tittar, är det här en intressant hypotes? Är det här värt att testa för den här tidskriften? Eller är det bra design och så vidare? Och ger feedback på allt det där. Tidskriften då, om det blir tummen upp från granskarna, committar då till att publicera de här resultaten, den här studien, oavsett vad resultatet blir.
Okej, men bara så är med här då. Man lägger fram en forskningsplan och säger man exakt så här ska vi göra den här studien. Vi ska ta in 150 pers. Vi ska testa om de är bättre eller sämre på att fatta ekonomiska beslut. Typ beroende på om de lyssnar på klassisk musik eller inte.
Mm-hmm. Ja. Bra studie.
Ja, ja. Och så ska vi testa det här genom att låta dem köpa och sälja aktier i 3 månaders tid.
Precis, och då kan tidningen säga så här, ja, Jakob, vilket bra designat experiment du har tagit fram. Vi lovar att publicera resultaten för den här studien oavsett om du kommer fram till någonting eller inte. För att det här är, du kommer göra det här bra. Jag ser det ju på din pitch här.
Just det. Så resultaten kanske blir av, ja, en del tyder på att man fattar bättre beslut om man lyssnar på musiken, men det är inte helt entydigt.
Nej.
Och det finns ett gäng saker som man skulle behöva göra, typ, som man skulle kunna isolera här. För att typ, ja, man kollar på vilken kompositör vi spelade eller om det var slumpen som styrde.
Ja, exakt. Men förut då så kanske det var så att de fattade svinbra beslut när de lyssnade på Bach. Men det var ju bara 2% av tiden, så det är egentligen inga resultat att luta sig mot. Men då var rubriken ändå typ så, Bach gör dig rik.
Ja, jag fattar. Tråkigt är bättre.
Tråkigt är bättre.
Såna här registrerade rapporter, de löser det problemet. För då blir fokus på hypotes och design och analys. inte på själva resultatet. Och om hypotesen då är tråkig, vilket är lätt att säga när man väl har sett ett nollresultat, men vad lär vi oss från det här? Det här var ju inte intressant in the first place. Ja, men då får du säga det under den här granskningen innan. Du kan inte säga det när du väl har sett resultatet. Så det gör tidskrifter i väldigt mycket högre utsträckning nu. Alltså ha sådana här register reports inom medicin, psykologi, lite smått inom nationalekonomi. Jag är redaktör för en ny vetenskaplig, eller ny nationalekonomisk tidskrift. Vi kommer ha en sån track. Det är delvis lösningen på problemet. Det blir nog tråkigare papper, men bättre.
Så i slutändan då, så kommer vi kunna fatta mer informerade beslut, och vi vet framför allt vad vi inte vet.
Men vi kanske får lite färre TED-talks.
Ja.
Eller typ så här böcker i pocket shop.
Ja.
Ja.
Det är nästan den största vinsten, ja, känner jag här. Det är liksom det mest positiva i framtiden. Färre TED-talks om att typ så... ration mellan ditt ringfinger och pekfinger avgör din testosteronnivå eller någonting.
Men saker har blivit mycket bättre. Mm. Och jag tror att det kommer fortsätta bli bättre.
Efter pausen, vad historien kan lära oss om krisen vi är i nu och om hur saker kommer bli bättre efter den. Dagens avsnitt är det mest positiva på länge, skulle jag säga.
Mm, ja, det har inte varit jätteljust här i höst kanske. Men vi har lärt oss att kriser härar oss, att göra att kapital kan omallokeras bättre och att forskningen äntligen är räddad och att det blir färre TED-talks och så vidare.
Mm.
Underbart.
Superhärligt. Nu är det dags för den sista positiva saken, och den kommer från historien och även från Uppsala och från Fredrik Sandgren.
Ja, Fredrik Sandgren, vad är jag för något? Jag är docent i ekonomisk historia, universitetslektor då.
Fredrik Sandgren har framförallt forskat kring strukturomvandlingar och innovation. Och som historiker så är den största lärdomen han tar med sig att visst, nu är det kris. Men vi har haft kriser förr och det brukar ordna sig. Och han ser att det händer av flera anledningar. Dels att kriser ofta så här belyser en avtagande marginalnytta för en teknologi, och att det i sin tur leder till att något nytt kommer att ersätta den.
Vad betyder det?
Ja, men det skulle kanske kunna belysa just nu typ att olja kanske inte är idealt och att vi behöver andra typer av energislag för att driva farkoster till exempel. Han menar också kanske att typ så här, digitaliseringen ger inte exakt samma effekt nu som den gjorde för några år sedan, och nu då så kommer kanske något annat komma ersätta den. Kanske är det någon AI-variant, ja, det vet vi inte riktigt än. Det är liksom den ena delen av det han ser brukar hända under kriser. Den andra grejen, det är att han tänker på det lite som att det finns en pendelrörelse vad gäller så här vår tilltro till olika politiska åskådningar som svänger en del, och de brukar ofta pika under eller innan kriser liksom, i sina ytterled.
Som jag skulle säga här då, ja, men nu har vi också en, måste ju ändå se liksom en lite grann politisk kris där vi ifrågasätter de lösningar som kanske från 70-talet gynnade tillväxten, det vill säga att vi gick ifrån, som i Sverige då, men många andra länder också, en ganska reglerad ekonomi. Liksom en blandekonomi har det ju alltid varit egentligen från all, liksom, sen, ja, industrialiseringen. Ett svar på det var ju liksom den här liberaliseringen och avreglering. Men just att, ja, nu kanske den, eller skulle man väl säga att den där typen av liksom politik börjar ju ifrågasättas. Både från vänster och även från höger. Då historiskt sett har man alltid kunnat, ja, vad det fanns sedan 1800-talet, lyckas liksom att hitta nya vägar fram för att tillvarata då, så att säga, marknadsekonomins med liksom kapitalistiska inslag, dess dynamik. Så ur det perspektivet så kan man ju vara liksom grunden för vårt samhälle. Vi fortfarande är liksom demokratier, tror på, så att säga, kunskap och förnyelse och ser möjliga lösningar typ i energiomställning och sånt. Ja, det är ju grejer som man kan ta tillvara på. Och hittills kan man väl säga att vi har hittat liksom nya eller nygamla institutionella lösningar för att, så att säga, möjliggöra, liksom, rikta den kraften framåt så att det blir liksom en utveckling, en omvandling och förnyelse.
Det jag menar någonstans är att pandemin och även kriget i Ukraina har blottlagt vissa saker om typ hur vår ekonomi fungerar, som gör att människor kanske ifrågasätter den nuvarande ordningen lite mer. Typ, hur mycket borde vi producera här i Sverige egentligen? Hur mycket remote borde vi liksom, alltså, hur rimligt är det att skicka efter saker från andra sidan jorden hela tiden och sådär?
Alltså, borde Sverige vara självförsörjande på typ mer än, vad är vi, morötter?
Och korn, tror jag.
Och korn,
ja. Segt. Och han menar också att...
Jävla ensidig kost.
Så tråkigt. Men Fredrik Sandgren menar att det skulle liksom kunna komma en positiv kraft ur den här typen av frågor.
Och du ser ju liksom på det här initiativet i USA nu med liksom där man då på politisk väg ska försöka stimulera gröna investeringar, så som å ena sidan då, som säga, ja, det kan man ju kritisera för att de bedriver protektionism. Å andra sidan, vad de gör nu, det är att de satsar ganska mycket och lyckas genomföra i bästa fall en ganska omfattande omställning av den amerikanska ekonomin mot det som väl de flesta anser vara ganska vettiga nya teknologiska lösningar, som då också skulle, så att säga, lösa en teknologisk ekonomisk begränsning som vi har nu i just liksom energi, alltså energiproduktion, energianvändning, energikostnader. Men nu kanske finns liksom ett sånt här window of opportunity att göra en liksom lite toksatsning på det.
Och sen, och det här är Fredrik Sandgrens andra poäng, så skapar den här typen av kriser ofta nya typer av politiskt tänkande. Alltså inte bara att man låter liksom den här pendeln slå från ena sidan till den andra, utan även att typ, man kan skapa en ny typ av politiskt tänkande, eller man skapar nya typer av institutioner. Han tar som exempel att efter första världskriget så kom liksom keynesianismen och förändrade vårt tanke på typ hur pengar funkar, och efter andra världskriget så kom Världsbanken och sådär.
Och så vad blir då det nya, tror han då? Den nya politiska lösningen och den nya Världsbanken?
Ja, det vet han såklart inte. Men han menar att det liksom finns lösningar där ute som skulle kunna vinna mark, kanske ganska fort, ifall saker också blir värre.
Inom några år kanske man vågar liksom acceptera en sån här Tobin-skatt eller något sånt där som skulle kunna användas.
Bara kort, Tobin-skatt är en skatt på valutatransaktioner som ibland brukar anammas för att fungera som någon slags global förmögenhetsskatt.
Det blir också det här när man ändå förhandlar i de här klimatförhandlingarna om att till slut kanske det är så att den rika världen behöver hjälpa till mycket mer handfast för att, så att säga, begränsa klimateffekterna i syd. Ja, och då behöver man hitta nya finansieringskällor, och då kanske det är en sån sak som man skulle kunna komma överens om, som också skulle kunna, så att säga, ge lite mer pengar att investera.
På slutet vill han bara lägga till en grej som är att man kan ta exakt allting han sagt och vända det till att betyda motsatsen också.
Nu kan jag ta på mig optimismhatten. Jag kan också ta på mig pessimismhatten om jag vill. Det är liksom, det är inga problem egentligen att se jävligt stora utmaningar. Det som vi inte har hittat lösningen på riktigt än, det är ju liksom en ny effektiv, hållbar energikälla. Och mycket av det som vi hoppas på framgent, det kräver ju liksom elektricitet. Och den där elen måste ju genereras på något sätt. Så att liksom behovet av, även om vi kommer kunna spara, energieffektivisera jättemycket, det tror jag stenhårt på som en sån här liksom allt mer kommande teknologisk lösning, så förr eller senare så behöver vi också hitta, så att säga, energislag som funkar hållbart. Och det är en jätteutmaning.
På det stora hela, även om man kan säkert vända allting till negativt, så tycker jag faktiskt att vi ska ta med oss de här positiva sakerna och gå in i den här nya veckan med lite spring i steget och mungiporna uppåt.
Det här var en riktig energiinjektion.
Ja, jag ska tacka dig Jakob också med min nya positiva energi för att du var här idag.
Ja, ja. Snygg tröja.
Tack så jättemycket. Detsamma. Vi har lika tröja på oss. Ja. Ja. Kapital till slut för idag. Vi som gjort det här avsnittet heter Jakob Bushell och Gunnar Harjus. Kristoffer Krok har mixat det här avsnittet och vi är tillbaka igen om en vecka med något betydligt mer gloomy, skulle jag gissa. Hej då!
Hej!